Nej.
Dåliga vibrationer är att gå utan byxor till jobbet. Bra vibrationer är när du inser att mobilen är i bröstfickan. Alla abonnemang för 20 kronor i månaden i 4 månader. Vimla, mobiloperatören med bra vibrationer.
Då ska vi se. Goda nyheter från IKEA. Nu är det bekräftat att fler än 1000 produkter har fått nytt lägre pris. Som till exempel soffor, skåp, stolar, ljuskällor, sängkläder, kuddfodral, bord, vaser, köksredskap, byrå.
Vill du ha fler goda nyheter? Välkommen till IKEA och IKEA.se.
Om du just nu sitter och tänker, hur gott vore det inte med en kaffe och äppelpaj? Då har vi läst dina tankar. För nu har vi en Donken Deal med just kaffe och äppelpaj för bara 25 spänn. Välkommen till McDonald's.
Hej och välkomna till Spökpodden. Det är jag som är Fredrik.
Och det är jag som är Oskar. Ja, det blir tyst här.
Ja, jag tittade på det så tänkte jag att nu får han säga någonting.
Nu får han ta och skärpa sig.
Ja, det är med.
Idag var jag ju sen här till inspelningen.
Jajamän.
Det blir lite dumt ibland när det kan dra ut på tider.
Det kör ihop sig mellan något, ja. Så att, men nu har vi en egen lokal så att vi kan ju vara dygnet runt.
Ja,
så det gick ju bra.
Så det stör ju inte någon om vi är lite sen.
Nej.
Vi har ju, inte annat så har vi ju faktiskt haft en spännande vecka tycker jag, allmänt för oss. Mm. Vi ska ju vara med Alternativa mässan.
I Göteborg, ja.
I Göteborg, så att det har ju bestämt nu att vi ska vara med.
Mm. Vad är det, 5-6?
Ja, mars.
Ja, 5-6 mars, Alternativa mässan i Göteborg. Då kommer vi köra en livepodd på lördagen. Och på söndagen så kommer vi köra ett litet föredrag om lite hur det är att göra podd och våran resa och synkroniciteten med det.
Mm. Ja. Det är jättekul faktiskt. Och vi skulle gärna vara med förgående mässa i Göteborg.
Mm.
Men då blev det också att vi fick ställa in på grund av att du fick jobba och lite annat. Så nu ska vi köra äntligen.
Ja, nu jäklar.
Jävlar.
Nu kör vi bara.
Nu kör vi. Ja. Så det kommer finnas möjlighet att vara med och lyssna på livepodden och vara med på söndagen om man vill det. Och lite mer info kommer självklart komma på sociala medier och kanske även på nästa avsnitt. Eller veckan därpå kanske.
Mm, och sen de har ju en hemsida också. Jag kommer inte ihåg adressen just nu. Men...
Bra Fredrik. Ja, ja, men hemsida om du bokar. Ja, så,
men
ja.
Jag tror den heter Alternativa mässan i Göteborg.
Jag vet inte.
Sök på Facebook så det kommer upp direkt. Alternativmässa Göteborg. Ja. Så kan man läsa om programmet och sådär.
Ja, vi kan, kommer lägga ut det på sociala medier också så man kan gå in och kolla på vår Instagram på spökpodden.se. Så kan man säkert få lite mer info om det också.
Det kommer man få.
Så att, det ser jag fram emot.
Det kommer bli så jäkla bra.
Jag tänkte innan vi drar igång här så är det så att Språktidningens omröstning om Sveriges roligaste ortnamn och Sveriges vackraste ortnamn är nu avgjorda. Visste du det?
Superspännande.
Ja, det tycker jag faktiskt. Jag tyckte det var lite roligt. Jag läste den här.
Vackraste och roligaste.
Ja.
Vilket kan vara det roligaste ortnamnet då? Ja, det kan ju inte vara så enkelt som det är Trosa eller något sånt där.
Nej, det är det faktiskt inte. Jag har faktiskt med mig det. Ja. Men det är så faktiskt att det här är ju någonting som har pågått under ganska lång tid. Att man har gjort en omröstning och folk har fått lämna in tips och lite sånt på vart de här platserna ligger. Och på nummer 1 då, på roligaste ortnamn. Kan du gissa vart det är någonstans?
Nej, jag har ingen aning.
Det är ett fjäll i Jokkmokk. Och den fick 37,5% av rösterna.
Okej.
Okay. Och det är faktiskt någonting som jag tror våran våran manager känner igen sig i. Snålkuk.
Snålkuk. Ja, men det var ett lite roligt namn.
Ja, men det grejen är typ att det är ganska roligt för att egentligen är det så att det är ju inte, man förknippar det till snålkuk, men egentligen så är det så att det betyder självklart inte det som det låter. Gammalsvenskan så var det så att snål betyder ju...
Liten.
Nej, precis, lilla fjället. Nej, snål betyder karg och kuk är ett annat uttryck för sluttning.
Jaha.
Så egentligen därifrån det kommer då.
Ja.
Och det
självklart... Kargsluttning alltså.
Ja, sen har vi då lite andra om man vill veta. Jag tror att den här har varit med tidigare med Frufällan. Den har jag också förbi på gånger för den ligger faktiskt utanför Borås.
Mm. Ja, men det känner jag igen också. Ja. Frufällan.
Det är trevligt. Ska vi skicka dit Anna kan du göra? Se vad
som händer. Jag trodde mer att det var så att om man som man åker in där så kommer du aldrig därifrån. För då får du en fru.
Sen har vi då Stjärtnäs.
Stjärtnäs?
Ja.
Ja.
Det är lite trevligt tycker jag. Ja. Eller, ja, det är inte bra. Men det här är faktiskt en ortsnamn från Ekerö kommun.
Ekerö i Göteborg eller?
Ja, det är nog i Färingsö. Ja. Står det.
Mm.
Aha, finns det också en som på fjärde plats.
Aha.
Aha, dit ska jag.
Aha.
Ja. Sen har vi Normlösa, ett samhälle i Mjölby.
Ja, Normlösa. Jajamän.
Känner du?
Det är ju Ramlösa också.
Ja, det har du, men det är Normlösa.
Det är inte lika roligt.
Nej, sen har vi Hej i Skellefteå. Och sen har vi Buslätt.
Buslätt.
Buslätt, utanför Uddevalla faktiskt.
Jaha, det har du. Buslätt.
Ja.
Buslätt. Jag tror man säger buslätt.
Aha.
Men man läser buslätt.
Ja, det är nog, det kan nog stämma.
Jajamän.
Har du varit där?
Jag har ju bott i Uddevalla. Jag har ju bott i Uddevalla under några år och jag har för mig att jag känner igen det.
Ja.
Buslätt.
Ja, det ser man. Sen har vi ju mensallvaret. Och det är ett område i Öland.
Ja, jag tänkte säga det måste ligga på Öland.
Ja, just det.
Ja, allvaret ligger ju där.
Aha.
Det är ju... Ja, det är en stor... Jag tror det är ganska kargt där och ser lite sten och småbuskar och sånt där. Ingenting mer.
Nej, lite, det kallas för allvaret. Lite mänsigt.
Ja.
Lite mänsigt där.
Typ så.
Sen har vi på nionde plats är ju Mellangården.
Mellangården.
Gillar du det?
Mm. Schysst plats att vara på.
Så där har vi. Och det är faktiskt i Skåne.
Ja.
Jag tror att Tumär kör förbi där på gången.
Mm.
Och sen på tionde plats har vi Värsta som ligger i Uppland. Då. Det var inte så jätteroligt.
Värsta.
Och vackraste ortnamnen är Morgongåva som ligger i Uppsala.
Ja, men det är fint.
Mm.
Morgongåva. Där har jag varit.
Mm. Ja, det hade man kunnat lägga ihop värsta och bästa namnet. Mellangårdens Morgongåva.
Ja.
det har varit ett perfekt namn.
Ja, det tänkte du till.
Jag tänkte till.
Ja, alltså.
Sen har vi Juniskär som ligger i Sundsvall. Och på tredje plats har vi Kärleken, 4 Klockrike och 5 Sunna Äng. Mm. Sen har jag inte så mycket mer.
Jag apropå roliga ortsnamn då.
Mm.
Inte så långt ifrån, det första stället jag jobbade på i Norge, det var... Ja, det ligger en bit, någon dryg timme från där nu. Men där finns ett litet samhälle som heter Världsände.
Världsände?
Mm.
Ja.
Världsände. Så det är schysst att man åker till Världsände.
Det finns väldigt mycket, jag åker förbi väldigt mycket vägar.
Ja.
Och ibland tänker jag någonstans, typ så här, fan den skylten vill jag ta bild på för det är väldigt roligt. Men jag glömmer bort det sen. Att, först och främst blir det så dumt att bara stanna mitt på vägen när man har bilar bakom sig för att ta bild på en skylt. Det är samma som när jag åker över på kusten så är det så här fantastiska utsikter när man åker precis över bron.
Ja.
Och så tänker jag, men jag kan stanna här för det finns inga bilar. Men så blir det så här, nej men det kommer ju se en bil om 30 meter.
Ja.
Så att jag får nog tänka till ibland. Men det finns väldigt mycket att ta bild på vägarna.
Ja, det gör det. Definitivt.
Så att det finns nog betydligt mycket mer namn än de här.
Ja, det finns några stycken. Det gör det. Helt klart.
Men vi ska ju prata om något annat än morgongåvor och mellangårdar.
Det ska vi göra. Vi ska ju prata lite konspirationsteorier idag.
Ja.
Ja.
Har du varit med innan vi drar igång? Typ så här, har du någon gång fastnat i en konspirationsteori?
Ja, nu får jag nog tänka till lite grann. Nej, alltså inte vad jag är medveten om. Så.
Ingenting som någon gång du till så här, men det där.
Som jag, eller vad menar du med fast?
Ja, men
att jag är övertygad om att det är sant, fast det inte är det.
Ja, precis.
Ja.
Du tror att det är det, men inte betyder att du är övertygad och att det inte är det, att du är övertygad att det är så.
Jag är övertygad om att det är en konspiration.
Typ typ jorden...
Är platt.
Till exempel. Ja. Eller... Att jorden styrs av mäktiga familjer eller vet, så här, och sådana grejer.
Fast det är ju inga konspirationsteorier, det är ju sant.
Jo, men det kanske det är. Men enligt många så skulle de i alla fall säga att det är en konspirationsteori. Ja.
Nej, men inte vad jag vet. Nej, det tror jag inte.
Nej.
Jag är ganska okonspiratorisk.
Ja, det är ganska tråkigt då.
Ja, jag diskuterar det gärna. Jag har åsikter, men jag vet inte om... Eller åsikter. Jo, jag har åsikter.
Men slår du hål egentligen på konspirationsteorin utan att du har fakta om det? Genom att du bara tycker att det låter löjligt?
Nej, det gör jag nog inte.
Nej.
Allt kan ju vara möjligt.
Ja, men så tänker jag med.
För jag är både du och jag är lite utan den uppfattningen att i och med att vi håller på med det vi gör så allt som vi har varit med om kan man ju inte ta på och inte förklara. Så att nej, jag är nog ganska försiktig med det egentligen, även fast jag tycker det är roligt att prata om det, men jag är öppen för att lyssna, definitivt. Jag tycker det är jäkligt intressant att höra på folk som i mitt tycke ibland då kanske att de tror att de har en jäkla massa argument som talar för, och så kan jag uppleva att ja, men jag delar inte den uppfattningen. Men man ska ju vara, apropå på det, kanske kommer in på det lite senare, men just det här med att försöka motbevisa någon som har en konspirationsteori. Det har ju visat sig att genom att försöka överbevisa och lägga fram mer och mer fakta som är sanna då, så kan det bli så att man trycker ner de här personerna i ett ännu djupare konspiratoriskt tänkande, och det får helt motsatt effekt. Och nu kommer inte jag riktigt ihåg vad det heter, men det kallas för någonting. Debunking kallas det för.
Att man bryter ner då?
Att man bryter ner och lägger på med fakta som faktiskt är riktig fakta då. Och det är det finns en handbok från 2011 som är skriven av ett par forskare, bland annat John Cook och Steven Lewandowski.
Det är fotbollsspelare också där.
Ja, men det här är inte fotbollskillarna.
Nej, det var bra.
och de pratar om det, att det är jättesvårt att göra det på det viset. Och sen så när man pratar om konspirationsteorier, om man ska börja prata med det, så ska man vara väldigt försiktig med hur man tar upp det. Man ska alltid prata om vad som är sant först. Så att man talar om de riktiga faktorna. För att när man pratar med folk så tänker de oftast, eller folk, det gör väl också, att det man har först, det är sant.
Mm.
Så därför ska du alltid ta faktan som leder fram till konspirationsteorierna först, så att det är det första man får höra och det första man kommer ihåg.
Det låter ju vettigt.
Ja, så det finns massa fakta runt omkring det. Och det finns tre punkter här då som är ett grundrecept för att bemöta myter. Och den första är, fokusera på det som är sant och inte på själva myten. Ja, det var typ det jag sa. Sen så ska man varna för att den myt du ska berätta om faktiskt inte är sann. Och tredje delen är att erbjuda en alternativ förklaring till det som myten påstås påvisa. Så det är lite kort om det då.
Och det tycker jag låter intressant. Grejen är typ så här, konspirationsteorier kommer vi aldrig komma undan. Det kommer alltid finnas. Vi har ju mer eller mindre varit i en jättestor konspirationsteori under 2 års tid. Som alla känner till.
Absolut.
Och där finns det ju jättemycket fakta åt båda hållen. Sen finns det ju fakta. Vi på Spökpodden försöker hålla oss borta från det här ämnet. Vi har väl våra egna åsikter. Men det är väldigt, väldigt intressant. Och det finns ju väldigt intressanta delar från båda hållen, tycker jag. Jag ska inte säga bu eller bä, men det är ju superintressant om man kollar på båda sidorna av mynten.
Ja, absolut.
Så är det ju.
Ja.
Och sen är det ju så att vi lever i en värld där sociala medier styr.
Det kommer vi
aldrig ifrån.
Nej, så är det ju. Det är ju media som bestämmer vad som ska läggas fokus på och inte. Och sen om det är rätt eller fel. Ja,
ja, men det är som är intressant för grejen. Oj, jävlar, stod iväg mikrofonen. En konspirationsteori om det. Nej, men det som är intressant är till exempel Barack Obama var med i ett tv-program för ett par år sedan. Och så var det så att algoritm är livsfarligt för människan.
Okej. Okay.
För att till exempel, om vi ligger med tanken att du googlar farligt krig, bla bla bla, Iran. Är du med? Och jag googlar solresor, Iran. Ligger med tanken. Det du kommer få framöver när du redan tycker illa om iranier, leker jag med till exempel. Så kommer du bara få till dig fakta om det dåliga, om det. Jag kommer bara få till mig solresor, hur fantastiskt det är.
Jajamän.
Så att det som är grejen med farligt med nätet och algoritmer är att du kommer få den informationen du har sökt. Så söker du mycket negativitet så kommer du snöa in i den här negativa tanken och få information om hur dålig iranier är eller hur dåligt det andra är. Mm. Och medan jag som då har googlat, oh, men jag vill åka till Iranien för det är så fantastiskt, jag vill se verkligen palmer till exempel, då kommer jag få den till mig. Och det är det som är farligt också med algoritmer, att sociala medier kan också se till att påverka oss människan, vad vi tycker och tänker.
Ja, definitivt. Och det sjuka med det här är ju att algoritmerna finns ju, det vet man ju. Det räcker ju att du söker på, du ska köpa på nya skor och så går du in på Facebook, så kommer det hux flux upp massa sportskor i annonsfältet där. Men det tråkiga med det är ju också att om man vänder på det, att du vet om att nätet fungerar så, och du skriver in de här dåliga orden så att säga då. Du matar ju dig själv med det. Det är ju andra sidan av det. Men jag köper ju att algoritmer, alltså det borde kanske inte användas på i den utsträckning som det gör. Alltså, men allting handlar om pengar idag.
Ja, men samtidigt tror jag typ så här att algoritmen är ju byggt, alltså algoritmen byggs ju utav vad du söker. Ja. Vad du gillar. Jag menar, kollar du på sociala medier, du kollar på Instagram till exempel, om du kollar på massa skor så får du skor till dig. Kollar du på massa kläder så får du skor till
dig. Den är jag med på.
Och samma sak blir det här egentligen. Det handlar ju inte om att de vill påverka dig egentligen. Jag tror att själva algoritmen bara tar fram ord ifrån det du har sökt. Mm. Och då fortsätter det bara. Och det är det man måste ha med sig. Så att ibland kan ju man matas av dålig information. För att varje gång du öppnar din telefon så kommer det komma tillbaka till dig.
Ja, jajamensan.
Så det är lite intressant. Men vi har ju självklart med oss konspirationsteorier utöver covid. Mm. Som vi inte kommer att prata om idag. För att det är för stort. Och det tar för lång tid. Och det, så blir det liksom...
Det är så många andra som pratar om det också. Ja, så, att,
så är det ju.
Ja.
Så att, men Fredrik, du har ju någonting som är ganska... Först och främst kanske vi ska bryta ner egentligen. Vad finns det för olika konspirationsteorier? Hur bryter man in dem i olika...
Det kan vi göra. Då är det så att man brukar dela in konspirationsteorierna i tre olika delar. Och den första är händelsekonspirationer. Och det är teorier om enstaka händelser. Till exempel som mordet på John F. Kennedy eller Olof Palme. Och många gånger så handlar det om stora omvälvande skeenden som har orsakat starka reaktioner då. Bland allmänheten. Och om man tar fallen med Olof Palme och John F. Kennedy, så har ju faktiskt inte någon heller dömts för de morden. Och det spär ju också på mystiken kring det. Så att det finns ju hur mycket som helst. Så att det är händelsekonspirationer. Det är en enstaka händelse som... Mm.
Och jag har faktiskt någonting att berätta om just Olof Palme.
Mm.
När jag började med spöpodden,
ja,
så dröjde det väldigt, kan det ha varit precis innan du började, innan du började på spöpodden,
ja,
så fick jag ett samtal till mitt privatnummer.
Mm.
Nej, det fick jag inte. Jag fick ett samtal till min jobbtelefon. För jag har inte mitt telefonnummer ute.
Nej, just det.
Så han, det här är så intressant, för han sa till mig att han hade hittat upp mig på Google då. Då hade han ringt. Förmodligen sökt mitt namn och hittade mig på mitt bolag där jag jobbade.
Mm.
Och han sa till mig att han visste vem som hade dödat Olof Palme.
Mm.
Och han hade liksom väldigt mycket. Liksom, han sa till mig att han hade pratat med polisen. Han hade varit med i utredningen. Han vet 100% vem som hade dödat Olof Palme. Han har typ gått ut med det till polisen. Så de sitter med all information. Han är en del av utredningen. Och han bara, han matar säkert i 2 timmar. Information om vem som har dött Olof Palme, hur han visste, hur det gick till och vem det var. Och det, nu, jag har inte varit så insatt i Olof Palme-mordet överhuvudtaget. Mer än att jag tycker att det finns olika teorier om det. Det som alla andra vet. Och, men han, det, han försökte verkligen övertala. Han ville vara med på den.
Ja.
Och om du lyssnar idag så är det superintressant. Jag säger inte att det inte är det. Men han hade ju liksom, det här med Olof Palme, det hade han klock... Alltså han hade ju verkligen ett bra svar. Han hade verkligen gjort all sin research. Jag vet ju inte om det han sa till mig var sant. Där har vi liksom en sån grej som du vet, att han kommer till mig och ger mig information.
Amen.
Jag hade kunnat lika gärna säga så, aha, men du har rätt.
Mm.
Och jag tror på hans grej. Sen kanske han har rätt. Han kanske sitter med informationen.
Ja, det, men det vet vi inte.
Nej, det vet vi inte. Men det är superintressant ändå liksom att jag får ett samtal. Jag tyckte det var jättemystiskt vet, att jag fick ett samtal där han säger till mig, jag vet vem som dödade Olof Palme. Det var typ det han öppnade. Jag blev såhär, ringer du mig?
Eller hur?
Så att det var superintressant.
Ja. Där kommer vi också in på det här med konspirationsteorier då, och om man blir konfronterad med något sånt där. att man, eller man pratar, så är det ju, det man ska vara uppmärksam med är ju på äkthet, kan det vara sant? Tid, när kommer informationen i förhållande till händelsen? Sen har vi tendenser på det de säger. Så att, men framförallt så är det ju källkritik. Och det handlar inte bara om konspirationer, att man ska vara källkritisk.
Nej.
Så som sociala medier ser ut idag, men man ska ju vara försiktig.
Ja. Men sen är det så att med källkritik och så vidare i dagens samhälle, jag kan säga så här, jag tror inte mycket på media längre. Jag har väldigt svårt med det. Jag har tagit upp det här tidigare.
Mm.
Jag har väldigt svårt med att man inte har en grävande journalistik längre. Överhuvudtaget är väldigt få människor som jobbar med grävande journalistik. Och hade jag varit journalist, så hade jag inte velat vara en så här copy-paste person.
Nej.
Alltså, men det är ju det man läser idag. Alltså, du kan gå in på Expressen, du kan gå in på Aftonbladet. Det är samma artiklar.
Mm, ja, det är mer, precis. Liksom.
Så jag menar, vad finns det här grävande journalistiken?
Ja, det är ett utdött yrke.
Ja, det känns så.
Ja.
Var det Lois Lane när vi behöver henne?
Ja, eller Clark Kent.
Ja, men han var ju inte god. Jo, han var kanske
god. Han var visst.
Han hade ju världen också.
Ja. Han jobbar ju på tidning.
Hej, Synoptik här. Hos oss får du hjälp med att ta hand om din ögonhälsa. Med vår synundersökning kan vi upptäcka både synförändringar och tecken på vanliga ögonsjukdomar. Boka tid på synoptik.se.
En nyhet. Nu kan du teckna livförsäkring hos Trygg-Hansa. Den ger dina nära ersättning som kan användas på det sätt som hjälper bäst. En försäkring för dig och till dem som älskar dig. Läs mer och teckna på trygghansa.se. Trygg-Hansa. Trygghet för livet.
Välkommen till Telenor röstbrevlåda.
Hej lilla gumman. Det är pappa. Mamma sa att du hade ringt. Ring mig igen. Jag är hemma nu. Puss, puss.
För att repetera detta meddelande, tryck.
Spara samtalet när du förlorat den som ringde på telenor.se/missedcalls.
Ja,
då har jag radat på det.
Då är det. Ja. Nej, men det känns lite så att man önskar att det var att man kunde, om det kommer upp någonting till exempel, att till exempel Estonia.
Mm.
Nu snackar de ju till exempel att nu måste de ju ta om det här i domstol, eller vad det var. För att det var ju inte rätt. Det verkar vara någonting som är lite mystiskt där. Och så tänker jag säga, varför har man inte gjort ett grävande journalistik innan om det här? Varför har man inte liksom undrat vad som egentligen hände och gjort en utredning riktigt och tänkt sig att man, fan, det här hålet stämmer inte överens med det här?
Nej, det är väl, nu är man tillbaka där igen. Alltså, det handlar väl om pengar. Och
så är det ju.
Ta sig ner på havets botten.
Man kan ju inte vinna Pulitzer Prize om man sitter och håller armarna i kors och kopierar och klistrar in liksom.
Nej, det gör man ju inte.
Nej.
Men det vore trist.
Det vore trist.
Ja, det vore väldigt trist.
Så vem är det? Vet du det? Vem är vann Pulitzer Prize? Vet du vad det heter, inte så?
Pulitzerpriset.
Ja. Ja, kan du googla det? Vem som vann och varför? Så kan vi ta reda på det under podden. Vad sa du för något?
Kendrick Lamar.
Men inte nyss. Okej. Okay. Ja. Ja.
Ja, nu, fortsätt.
Mm. Ja, nej, men, jo, absolut. Så, men jag tror också att det... sen, vad kan det mer handla om då? Folk, jag tror att...
I dagens läge känns det mycket typ så här att man måste gå lite på egna uppfattningar. Och att, alltså, grejen är typ så här, förr i tiden så var det så att man kunde gå till källkritik. Alltså, sa källkritiken genom att man läser det på Google och så vidare.
Mm.
Men jag tror lite grann idag så känns det att man måste göra rätt mycket research själv.
Ja, man behöver göra det. Och sen vara försiktig. För om man kollar på Wikipedia då...
Som är skriven egentligen av vem som.
Ja, vem som helst kan gå in och skriva det här. Och då är det ju en godtycklig information.
Mm.
Det är de som matar in det som står för det. I och för sig så är det ju så i nationalencyklopedin också. Men där känner man ju att den känns ju som att nej, men det här funkar liksom. Nu, och jag kommer ihåg när jag gick i mellanstadiet, då hade vi massa olika lexikon där vi fick leta information till våra skoluppgifter och sådana saker. Sånt finns. Alltså, ja, det kanske finns idag, men det är ingen som använder det.
Nej.
Eller så ligger det kanske digitalt. Då. Det var länge sedan jag läste ett lexikon eller slog upp någonting där.
Men det är ju det. Och så jag tror att det är väldigt viktigt idag att man debunkrar lite som du sa förut. Man, man får nog bryta ner, man får nog egentligen skaffa ibland en egen uppfattning. Ja. Sen ska man inte gå runt och liksom så här, tro att man alla lever in, att vi lever i en konspirationsteori och kanske det så här, man blir knäpp som vissa människor kanske blir till slut. Liksom så här, ja, men du vet, staten är efter mig.
Ja. Jo, men det går ju att gräva ner sig.
Det går väldigt lätt alltså.
Och inte må så gott i det. Ja. Det tror jag. Skulle vi vilja göra det så klarar vi nog av det.
Ja, ja, alltså det är ju superlätt alltså. Mm. Du läser ju oftast det du vill. Det säger man oftast med Bibeln också.
Ja.
Du vet, många läser ju Bibeln. Kanske det är en av världens största konspirationsteorier egentligen. Bibeln, man fan vet. Men där är det till exempel att man kan ju oftast läsa saker där man själv finner svaret.
Ja.
Så det är ju som att ibland när du lyssnar på en låt så blir det så här, fan vet du är den, lite ledsen.
Den
vet,
är till
så
mig.
Den är till jag mig, känner jag känner igen mig i det här. Mm, ja. Och sen så är det samma som med Bibeln. Du läser oftast typ så här, det står ju ganska luddigt egentligen.
Mm.
Och så kan du egentligen finna rätt mycket som på något sätt kanske passar just dig i det tillfället. Och säger, ja, Bibeln, jag finner svaren där.
Ja.
Men egentligen är det du som finner svaret i dig själv genom att du bara...
Ja, precis. Eller så letar man upp texter som ska svara på det sättet som man faktiskt vill att det ska vara.
Ja, lite så.
Och så får man bekräftelse i sin egen teori för att det står faktiskt där.
Ja.
Och det är lite... Jag har jobbat några år inom psykiatrin. Och det är ju väldigt intressant och väldigt spännande med det här hur man kan... få idéer för sig och tankar som man backar upp med olika saker. Man plockar dem ur sin kontext. Och jag har varit i många sådana diskussioner. Man får ju vara försiktig såklart när man jobbar och vara respektfull och sådär. Men ibland inne i huvudet så tänker man ju... Alltså lyfta upp, ta saker från olika ställen så att det passar sin egen... teori och tanke. Mm. Och ja, nej, det är spännande.
Sunt förnuft kanske. Men
ja, det är lite kul. Sunt förnuft, vad är det? Nu när vi är inne på det här med olika teorier och konspirationer. Alltså, vad är sunt förnuft för dig? Och vad är sunt förnuft för en äkta konspirationsteoretiker?
Jag har nog inget svar på det. Men däremot kan jag nog säga att sunt förnuft för mig är ju egentligen att man får nog bara tänka sunt i det mesta. Alltså, jag är en sån människa som inte lägger så mycket vikt på andra, är du med?
Mm.
Jag försöker göra det bästa av det jag kan allmänt i mitt yrkesliv eller vet, så här, föräldraroll eller vet, så här, vänskapsroll eller ett förhållandesroll och jag tror vet, så här, att vi kommer alltid hitta saker som kan förbättras i samhället och alla de här platserna som vi egentligen lever i. Många är typ så här, nej men du vet, jag vill inte jobba för att jag anser att jag vill inte vara en slav till samhället.
Mm.
Så blir det så här, ja men du måste ju ändå någonstans ha ett sunt förnuft i att du måste ändå göra din roll. För att det är inte så att man kan sitta hemma och rulla på tummarna och så ska allting lösa sig. Så för mig är det sunt förnuft att hitta ett mellanläge. Att man behöver inte tycka superbra om allting, man behöver inte tycka dåligt om allting, men att man ändå har sitt förnuft att göra det bästa av det man kan för att orka med. Och det är ju samma som med teorier och så vidare. Jag gräver inte ner mig i dem. Jag tycker det är superintressant. Sen kan det vara så att det är så. Men vad ska jag göra då? Jag är typ en vanlig människa från Trollhättan. Jag kan inte ändra och säga typ att månlandningen stämmer inte. Och så ska jag typ hela världen bara, åh nej, månlandningen stämmer inte. Och så ska vi ändra historieböckerna på grund av mig. Det kommer aldrig hända. Men däremot kan jag tycka det är intressant. Jag kanske tror att månlandningen skulle vara fake. Men då får du vara där. Du behöver inte göra så mycket mer.
Nej, nej. Ja, men det är en intressant fråga. Mm. Sunt förnuft. Ja.
Vi ser om Ramin och sunt förnuft för våran fina
manager.
Han skulle ta fram lite info här. Vad kom vi fram till?
Ja, Pulitzer var en journalist på 1800-talet. Och han etablerade den moderna nyhetstidningen. Eller så att man... ett nytt sätt att göra journalistik på. Han dog 1911 och direkt året efter så etablerade de det här Pulitzer-programmet på Columbia, University of Columbia, där de än idag håller på med journalistik då. Alltså skola och de bästa journalisterna på Pulitzer, skolan av Pulitzer. Annat än det så var det inte så mycket. Han var ungersk.
Men behöver man liksom, måste man på något sätt för att vinna det priset, behöver man liksom ha cover up liksom, eller måste man typ så här cover, eller typ inte cover up fel håll, behöver man liksom så här få fram någonting som har legat och i mörkret liksom?
Nej, inte vad jag förstod. Vad jag förstod var att man ska stå för rättvisa. Man ska ha haft en stark åsikt om saker och ting. Det är därför många så här, vissa artister, många speciellt journalister. Om det har varit en groundbreaking nyhet som de har varit med och fått ut. Om det har varit kidnapping i Somalia. Vad det nu kan vara att man har varit med om någonting ganska stort. Det är ju typ motsvarigheten till Nobelpriset inom journalistik skulle man kunna säga, men det gäller även andra aktörer som står för någonting starkt och stort.
Det är någonting att satsa på då, Fredrik?
Ja, vi får bli grävande journalister helt enkelt.
Ja. Det här blir lite spännande egentligen. Om, nu vet vi inte, nu sitter ju Ramin lite längre bort här, så det blir spännande att se om det verkligen hörs bra för er som lyssnar.
Vi kommer få justera lite med spakarna på det, tror jag.
Precis. Får han skaffa en liten megafon till nästa gång.
Ja. Men apropå att vi hade tre olika typer av konspirationsteorier då.
Precis.
Så kan vi gå till, nu har vi klarat av händelsekonspirationer och sen har vi något som kallas för systemkonspirationer. Och här kopplas ju flera händelser och teorier ihop för att visa att en och samma grupp av konspiratörer driver ett större maktspel. Till exempel rasistiska grupper pekas ofta ut judar, i vissa fall muslimer, som en hotande grupp som håller ihop för att tränga undan eller dominera den egna gruppen. Historien visar att när systemkonspirationer som riktas mot minoriteter eller politiska grupper får stort genomslag i samhället kan det få fruktansvärda konsekvenser för den grupp som pekas ut. Det är ju typ judarna då under andra världskriget.
Men till exempel, det är lite så, nu säger man ju dagens nynazister och nazister, många är ju typ så här, det hände aldrig, det har aldrig hänt.
Eller hur?
De har ju sin konspirationsteori om det här.
Mm. Det har de.
Den köper inte jag i alla fall.
Nej, inte jag heller.
Ja, typ att man säger att förintelsen aldrig ägt rum.
Ja. Nej, det...
Kan jag fråga om en annan konspiration som hände i Sverige på 90-talet om nynazister?
Ja, absolut.
Minns ni Jerka Arklöv?
Ja.
Vad är det för konspiration bakom det? Varför var han ledaren för nynazisterna i Sverige? Jag vet ju inte.
Jag vet inte egentligen så mycket mer om att han själv var utländsk utseendemässigt i alla fall. Nej. Och att han avrättade väl poliser i någonting. Men jag vet
det,
inte.
Det var ett rån, va? Han stoppade väl på vägen, tror jag, en biljakt. Ja. Så det är väl det jag känner till. Jag visste inte att han var inblandad i någon typ av konspirationsteori faktiskt.
Nej, så det tar vi till oss. Och det tar vi faktiskt.
Spännande, så det kan ju kanske om vi har någon lyssnare som är duktig på det eller kan lite grann om det, så får ni jättegärna skicka DM till oss.
Precis.
Sen vi har ju en sån... vad heter det? En grupp kvar av konspirationsteorier, och det är superkonspirationer. Och det är teorier om den högsta nivån som går ut på att en enda grupp styr världen och att i princip allt som händer i samhället går att härleda till denna påstådda hemliga grupps agenda. Tron på superkonspirationen kan fungera som en hel ideologi, då kallad för konspirationalism. Den erbjuder en form av maktanalys och är ett redskap för att förstå sin egen roll och position i samhället. Många gånger är antisemitism en ingrediens. Gamla antisemitistiska teorier återanvänds och utmålar judar som kollektivt delaktiga i superkonspirationen. Enligt Michael Burken präglas tänkandet av tre principer. Inget sker av en slump, inget är vad det syns att vara och allt hänger ihop.
Mm.
Mm.
Det finns ju mycket de här konspirationsteorier om mäktiga grejer. Vad tror du om det?
Ja, det finns ju hur mycket som helst. Så att, vad vet man? Jag vet inte om det var något speciellt som du tänkte på nu.
Ja, eller det är ju den här, den, vet du om jag, fan, Ramin, du kanske kan googla upp det. Tror de heter väl, det, inte bindlar, bild, vad heter de, bilder? Det är typ en, jag har alltid kunnat det, nu plötsligt bara står det stilla. Det är egentligen så, det är typ de rikaste människorna oftast som träffas en gång om året. Och så har de ett möte som ingen säger vart den är, men man kan googla på nätet. Jag tror det är vet du bildergruppen? Bildergrupp, vet du om?
Bildergrupp. Ja, jag vet inte.
Jag ska ta reda på det alldeles strax.
Ja, gör
det. Och då är det så, då samlar man, då är faktiskt de ganska stora bolagen. Det är allt från oljebolag.
Bilderberg.
Vad tror du?
Bilderberg.
Bilderberg, ja. Och då är det väldigt många människor som samlas där. Och det är typ på ett hemligt plats. Men oftast brukar journalisterna ta reda på vart det är. Så brukar de vara där och fota. De lägger upp hela agendan, oftast på nätet.
Mm.
Vilka punkter de ska prata om. Men du går aldrig ut information om vad de pratar om.
Nej.
Man har ju sett oftast till exempel att jag tror att det är Bill Clinton, tror jag, som har varit där innan han blev president.
Mm.
Jag tror även det är Thatcher också.
Mm.
Så det är väldigt ganska mycket så här människor som är okända, men helt plötsligt några år efter, något år efter, så blir de presidenter eller statsminister och så vidare. Ja,
får höga positioner.
Höga positioner, ja. Så att där vet jag att det finns mycket konspirationsteorier runt den här gruppen.
Mm.
Att det är egentligen de här mäktiga personerna i världen som på något sätt vet vad som kommer hända eller vill styra åt något håll eller så vidare. Så de finns ju, och det är ju sant, för de har ju sina årliga möten.
Mm.
Jag gissar inte på att jag eller du kommer få vara med.
Vem vet.
men det är superintressant med de här teorierna, tycker jag. För att jag tror ju någonstans, det finns, jag sitter med så här också mycket så här teorier i mitt huvud, men som vi kan prata om också framöver, men grejen är typ så här, när du kommer upp till en maktposition så är det ju så att då börjar du inte socialisera dig så mycket med de vanliga personerna.
Nej.
Då kommer ju en massa pengar in i bilden, och pengar ska göra pengar, och man börjar träffa personer som man förmodligen aldrig har någonsin tänkt på existera, men som sitter med en massa pengar. Och självklart så tror jag väl att någonstans i det här stora hela så vill man ju ta makt tillsammans. Mm. Och tillsammans kan man ju bli bara starkare. Jag tänker ju själv, om jag skulle vara så att jag är framgångsrik, och då skulle jag ju gå ihop med någon för att bli ännu mer framgångsrik.
Ja.
Vanligtvis. Och det är lite så, tror jag, allmänt med de här stora bolagen. De finner ju varandra och investerar i varandras bolag och
inte så. Men säger de inte att det är typ så, det här, nu kan jag ha lite fel, men jag får mig att det är så att 5% utav befolkningen besitter 95% utav världens tillgångar.
Jo.
Det sa, va?
Det säger så, eller vad?
Ja, det säger så. Och det är ju också ganska intressant att det är en liten klick människor som sitter på egentligen hela världens tillgångar. Och det tror sjuttsingen att de blir inflytelserika då.
Ja, alltså det är bara, man kollar bara på Elon Musk nu egentligen då.
Mm.
Som har gått om Jeff Bezos från Amazon ett par gånger. Och jag menar, nu hade han väl gett bort då 5 miljarder av sin välgörenhet. Eller han har gett bort 5 miljarder av sin vinst eller av sitt omsättning, om man ska säga, till välgörenhet. Men det är också en sån grej, typ i USA och så vidare, så är det ju så att när du ger bort pengar i välgörenhet, så är det ju så också att det blir som en kostnad för dig, så att du behöver skatta mindre.
Ja,
jag menar så att, jag menar, det finns ju väldigt mycket grejer som man ibland inte...
Det är ju ekonomiska fördelar i det. Visst, så är det ju. Det går inte att komma ifrån.
Nej, så jag menar, ibland när vi ser typ så här, ja men du vet, de är bara fina människor, så kanske det är bara för att de vill tillföra något bra för sitt bolag i skattemässigt. Men det, som du säger, så är det ju så. Men han har ju flera miljarder, och det har ju Bill Gates, och det har ju även Mark Zuckerberg, och det har ju liksom Jeff Bezos. Så jag menar, det är klart, de har ju mer pengar än vad vissa länder ens får
i omsättning
liksom.
Ja, det är...
Så att det går inte att förstå egentligen hur mäktig man blir i såna här positioner.
Nej, det går inte. Och det kanske är tur det, att vi faktiskt inte inser det.
Ja, men jag menar, till exempel om du tänker på egentligen hur mycket bolag de egentligen besitter som inte vi vet, eller i investmentbolag. Jag menar, de köper ju bolag efter bolag. Jag menar, det är ju det som gör också att en person blir för mäktig. Till exempel om då Bill Gates då köper först upp, till exempel nu leker med tanken ganska enkelt. Mark Zuckerberg äger Facebook, äger WhatsApp, äger Instagram. Det är de där oftast de här grejerna vi socialiserar med.
Mm.
De kan ju styra oss ganska väl genom att äga så mycket.
Ja, ja, de äger ju allt innehåll som vi lägger upp på de här medierna också.
Så att det är ju... Det
eller
blir
har
så, det blir,
till dem.
Och då tycker jag att det blir väldigt, väldigt farligt när en person egentligen besitter egentligen med allting på mestadels hur vi socialiserar med varandra.
Mm. Ja, det är lite skrämmande på ett sätt.
Ja, på ett stort sätt.
Ja.
För då påverkas, de kan ju påverka dig egentligen åt vilket håll de vill till slut.
De, ja, jajamensan.
För att de äger de stora plattformarna.
Mm.
Så att, man blir bara mäktigare.
Ja, det är det vi jobbar på här. Spökpodden.
Så vi, när vi ska gärna ta över världen, så kan ni ju börja skicka på Patreon till oss.
Eller hur? Patreon, där kan man gå in och lämna ett bidrag så att vi kan fortsätta eller kanske börja med en sån här grävande journalistik.
Vi kanske ska ha en sån som är typ så här, Oscar och Fredrik ta över världens sponsring.
Absolut.
Så det är så här, om vi blir så pass rika så ska vi bara göra goda ändamål. Och
vi ska bara fortsätta med det vi gör.
Nej, och debunkra liksom alla andra grejer.
Ja, absolut. Ja, men så säger vi. Det blir ju bra som
men vi har ju inte pratat om någon konspirationsteori egentligen.
Nej, det har vi inte gjort.
Jag vet inte hur länge vi har spelat in ens.
Vi har spelat in i typ 40 minuter nästan.
Det var ju bra.
Ja, eller hur? Men det är ju så intressant att prata om det här. Så att det...
Men vi kanske ska göra så här, att vi kanske ska dela upp det här i två avsnitt.
Mm. Ja, man vet. Så att det är rätt som det är, så kanske vi bara bryter här. Ja, så får man höra på efterkänningen.
Nej, men det kan ju vara rätt bra egentligen. Vi har ju kört 40 minuter nu.
Mm.
Vi har pratat, det har varit ganska stora grejer att prata om.
Ja.
Så egentligen bör vi kanske släppa ett till avsnitt här.
Ja, en continued.
En continue-avsnitt.
Ja, exakt.
Som egentligen, det är egentligen det vi ska egentligen försöka göra. Det är egentligen att försöka släppa två avsnitt i veckan. Det är egentligen lite det vi har varit inne på.
Ja, det är lite så. Ja. Så att, vem vet vad som kommer framöver här sen. Ja. Det är lite spännande.
Så det är lite spännande.
Det kanske blir en försmak där då. Men ska vi ta runda av lite här då? Och så,
ja, det tycker jag.
Och så fortsätter vi senare.
Alltså fortsätter vi egentligen igen när vi släpper avsnitt på
dagen. Ja, men vad himla trevligt det här, Oscar, att vi fick ett sånt här schysst inledande samtal på våra konspirationsteorier.
Mm, jag håller med.
Ja. Så då hörs vi nästa vecka.
Eller inte.
Eller
det
inte.
Den här veckan blir det ju.
Ja.
Ja.
Med tre företagstjänst, tre växel, kan ni hjälpas åt att svara, få fler affärer och nöjdare kunder, även om ni befinner er på olika platser. Låt inga samtal lämnas obesvarade. Jobba smartare med tre företag. Välkommen!
Just nu till alla hemmafixare som gillar låga priser. En galvaniserad skottkärra för glänsande 249 kronor. Inget kan stoppa dig nu.
Hej, Synoptik här. Livet med glasögon ska vara bekymmersfritt. Därför får du 30% på alla glasögon när du väljer Synoptik All Inclusive. All service ingår alltid. Välkommen till Synoptik.